Då är ni hjärtligt välkomna till dagens sista samtal här i Humtanktältet. Jag säger välkommen in i värmen, bildligt och bokstavligt talat. Maja Sjögren, ordförande för Elevernas Riksförbund. Vad kul att du är här.
Tack.
Jag ska säga också att jag heter Lovisa Brännstedt och jag är en av två verksamhetsledare för tankesmedjan Humtank. Och vi är jätteglada att du och att Elevernas Riksförbund är här. Vi är ju en tankesmedja som framförallt vänder oss till högskolesektorn. Vi består av ledamöter från 14 svenska lärosäten. Så vi talar ju mycket högskolepolitik, forskning och utbildning på högskolenivå. Samtidigt så är vi ju plågsamt medvetna om att vad vi gör, vi bara bygger ju vidare på vad som händer i lägre åldrar, högstadie, gymnasium och även yngre än så. Men det är inte alltid vi får kontakt med er. Vi har ju kontakt med våra studenter som redan är hos oss i högskolan. Men vi kanske ganska sällan pratar med er som företräder elever innan de kommer till den högre utbildningen. Så jättekul att du är här. Vill du börja med att säga någonting kanske om Elevernas Riksförbund innan vi går vidare?
Ja, nej men absolut. Jag heter som sagt Maja Sjögren. Jag är förbundsordförande för Elevernas Riksförbund. Och vi jobbar för en bättre och mer demokratisk skola. Och vi samlar elevföreningar på högstadiet och gymnasiet. Så vi jobbar som sagt inte med högskolefrågorna så. Men det blir ju väldigt relevant. Speciellt när vi börjar prata om gymnasiebörjet och gymnasieexamen. Och hur det leder till högskolan.
Mm. Och vi har intresserat oss för skolfrågor på olika sätt. Vi skriver en rapport varje år. Förra årets rapport handlar just om humaniora i skolan. Vi har nyligen också satt samman en broschyr som heter Fantastiska ämnen och varför man studerar dem. Som vänder sig just till elever på gymnasienivå framförallt för att informera om vad humaniora egentligen är. För det här är ju en paradox. Att man läser, de flesta elever på gymnasiet läser ju mycket humaniora. Man läser svenska, historia, etc., religionsvetenskap. Man kanske inte tänker på att man läser humaniora om man inte specifikt går det humanistiska programmet.
Nej, men så tror jag verkligen att det är. Och jag tror definitivt också att många kanske inte identifierar sig med humaniora. Att man tänker inte att men jag är någon som läser humaniora för att man kanske läser teknik eller natur. Men det finns ju inslag av de här ämnena. Till exempel i att man läser svenska och sådär.
Mm. Så hur skulle du säga att elevers upplevelse av att läsa humaniora är? Jag tänker vi kan hålla samtal kanske på gymnasienivå för det är det steget som ligger närmast oss så att säga.
Mm. Ja, absolut. Och det som blir mest lättillgängligt för mig där är ju faktiskt nästan krisen vi har just nu med läsningen. Mm. Vi ser ju att barn inte läser längre i samma utsträckning som de gjorde förr. Och många är väldigt beredda att skylla det här på digitaliseringen. Jag är ganska så beredd att säga att det handlar ganska mycket om att man inte har den kulturen. Vi vet ju att språket är grunden till så himla mycket och då är det också viktigt att läsa böcker. Men när vi uppfostrar våra barn så kanske vi inte lägger tiden på att läsa för dem. Och när vi sen kommer upp i gymnasieålder så måste det ju finnas ett eget val. Att men vi vill läsa den här boken eller den här boken, vilket är mitt intresse. Men det valet ges väldigt sällan.
Mm. Jag tänker att det är ett jämlikhetsproblem också. Att det är färre pojkar än flickor som erövrar en god läsförståelse och identifierar sig som läsare.
Mm, ja, men absolut. Det är definitivt. Och det ser vi också om vi ska vara sådana betygsresultaten. Vilka är det som har högst betyg och vilka är det som idag ganska så mycket dominerar högskolorna och universiteten. Och jag skulle säga att det grundar sig inte bara i såklart läsningen. Men mycket handlar ju om just det där. Att man, vilket driv man har och vilket egenintresse man har för någonting när det inte kommer med skolan.
Mm. Tänk att ytterligare en sån jämlikhets- eller ojämlikhetsfaktor kan ju också vara stad och landsbygd. Alltså har man tillgång till samma gymnasieutbildning på landsbygden kan man välja att läsa det humanistiska programmet till exempel.
Ja men precis. Ja, och det är ju, jag kommer själv från en glesbygdskommun. Det kunde man inte göra. Det behöver man resa en och en halv timme. Och det där tror jag också är en ganska så stor nyckel. Vi har inte en likvärdig skola. Och är inte skolan likvärdig så kan vi inte heller presentera likvärdiga lösningar. Då kommer man behöver välja bort och det som finns kvar är ju faktiskt de här ämnena som har den största efterfrågan för det är trots allt det handlar om. Och när det kommer till just efterfrågan så kanske man kan fråga sig men hur efterfrågat är humaniora när vi specificerar att det är humaniora.
Mm. Får jag bolla tillbaka den till dig?
Ja, det är bara en fråga. Ja. Jag skulle säga så här, återigen, att jag tror inte folk är så medvetna om vad humaniora är. Men när vi pratar om samhällsämnen så jag tror många skulle intressera sig. Men det jag tror är att de som är intresserade av samhällskunskap, de läser samhällskunskap, så tänker de att det är det. Men för mig är det också viktigt att trycka på skolans demokratiuppdrag, att någonstans så är ju faktiskt humaniora och demokrati och samhällskunskap och den typen av bildning, det måste ju vara en del av alla ämnen liksom. Mm.
Jätte, vad glad jag är att du säger det. Nu tror ni att det här är inövat, det är det inte. Det är vår.
Jag lovar, jag är inte under hot.
Det som vi lyfter fram i vår rapport om skolan är ju också att det kan finnas ett problem att man förväntar sig att skolans demokratiuppdrag ska uppfyllas framförallt i de humanistiska ämnena.
Ja,
och att det kan ju ske delvis på bekostnad av en ämnesfördjupning.
Ja.
Vi lägger inte det kravet på NO-ämnen. Där har man utrymme att verkligen fokusera på ämneskunskaperna.
Mm. Ja, men precis. Och det blir en så himla stor skillnad då att jag som är exam, jag sitter och läser om demokrati och om samhällsuppbyggnad och parti och så vidare. Men mina klasskompisar som gick natur, kommer de kunna rösta på samma förutsättningar som jag kunde göra? Mm. Ja, men förmodligen inte. Och där blir ju skillnaden. Och då får man inte samma fördjupning, för då betyder det att läsa samhällskunskap är att bara läsa allmän livskunskap.
Mm. Och det här är en problematik vi kan delvis känna igen oss i på högskolenivå också, att man, när man pratar om de humanistiska ämnena och humanistiska kompetenser, så är det ofta på en generell nivå. Ja, vi är jättebra på källkritik, på att förhålla oss kritiskt etc. Men att vi alltid lyfter fram det, och att vi också som humanistiska forskare förväntas ta en del i det demokratiska samhället, att vi ska liksom värna de demokratiska idealen, sker det ibland också på bekostnad av våra fördjupade ämneskunskaper. Alltså att det är ett krav som läggs på oss i högre grad än andra forskare. Så det är spännande att vi kan se det redan i skolan.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag tänker väldigt mycket också på framtiden när man pratar om just gymnasieskolan och liksom olika ämnen och sådär. Och det jag främst tänker på är det du säger nu, att okej, men om vi inte ger ämnesfördjupningen till de som läser humaniora, men vi gör det till de som läser andra ämnen, men de får å andra sidan inte hela demokratiuppdraget. Mm. Det som kommer ut, det är ju liksom en halvtaskig bildning för alla.
Ja.
Och hur ska vi då kompetensförsörja samhället i slutändan?
Verkligen. Jag skulle vilja prata lite språk. Mm. Vi hade ett samtal här i morse. Jag pratade med en av avdelningscheferna på Universitets- och högskolerådet, Anders Ljungberg, om en ny rapport, den så kallade Eurodyk-rapporten, som undersöker språkkunskaper i hela Europa. Och där kommer Sverige väldigt dåligt ut. EU har en målbild att varje medborgare i ett EU-land ska kunna två språk förutom sitt modersmål. Det är ju oftast då ens modersmål engelska och ett tillspråk. Och där kommer Sverige väldigt dåligt ut. Mm. Och det är ju på många sätt, nu använder jag ordet demokrati, det är ett demokratiskt problem.
Mm,
det innebär att Sverige inte kan jobba i EU i samma utsträckning. Det skapar ett legitimitetsproblem för EU i Sverige, etc. Mm. etc. Hur ser ni på språkfrågan? Vad har språken för ställning på gymnasieskolan?
Jag tycker de har allt för dålig ställning. Mm. Just eftersom att det är viktigt för framtiden. Men problematiken främst är ju att det blir en likvärdighetsfråga. Mm. I min gamla hemkommun hade vi en spanska lärare på hela kommunen. Alltså det var liksom en gymnasieskola på 300 barn. Det fanns en spanska lärare. Mm. Och ville man då inte läsa spanska, då fick man läsa franska och tyska. Men var de lärare som var legitimerade? Nej, ingen av dem. Mm. Så att jag skulle vilja säga att det här är inte bara liksom min situation. Det här är ju faktiskt en ganska generell situation. Att det blir en likvärdighetsproblematik i språkfrågan. För att den nedprioriteras så pass mycket att liksom det finns inte ens lärare i hela landet.
Och återigen, den känner vi ju av också, att då är det färre som läser främmande språk på gymnasiet, färre läser det på högskolenivå, vilket ger oss sämre möjligheter att utbilda språklärare. Så det är risk att det blir en... Ja. Samtidigt som det är så värdefullt, alltså, jag tycker det är kraftfullt när en aktör som Universitets- och högskolerådet säger att vi har en brist på humanister, vi har en brist på personer med språkkompetens.
Mm.
Som faktiskt, det är en reell humanistisk kompetens som efterfrågas.
Ja.
Och samtidigt så kan man ibland uppleva att det är vissa språk vi pratar mycket om. Man tänker att det är viktigt att man kan kanske de stora språken, spanska, franska, tyska etc. Vi har ju många i Sverige idag, många unga som kanske talar svenska, engelska och arabiska till exempel. Mm. Som faktiskt därmed möter målet att man har två språk utöver modersmålet. Hur talar man om den typen av språk?
Ja, någonting jag är rädd för, det är att jag ser modersmålsundervisningen som ganska hotad. Och den är viktig. Vi vet om att om man läser modersmålsundervisning så blir man också bättre på svenska om man läser det som ett andra språk. Och att då nedprioritera modersmålsundervisningen blir för mig alltså ganska så knäppt och ologiskt, för det hör ju inte ihop. Så jag skulle säga att så idag så fungerar det om man väljer att prioritera modersmålsundervisning. Men det är återigen en likvärdighetsfråga. I små kommuner där det inte finns resurser, ja, men då kan man inte heller kanske ha modersmålsundervisning. Och då finns det liksom många språk som kanske liknar varandra. Och då gör ju många alternativ att de bara trycker ihop det och säger okej, men ni pratar typ samma språk. Men det är som att jag skulle sätta mig och liksom lära mig danska. Ett språk som jag halvbra fattar. Liksom. Det finns ingen logik i det. Så att jag tror verkligen att man måste liksom väga båda de här parametrarna. Först att det är en likvärdighetsproblematik idag, men också framöver, att vi allihopa är gemensamt värnar om modersmålsundervisningen, för att den är jättebra.
Mm. Verkligen, vad spännande. Det är så roligt att få bolla med dig. Nu ställer jag alla frågor som jag själv går och grunnar på. Och framförallt kanske i relationen till studenter som jag sen möter på högskolenivå, att jag kan uppleva att många känner väldigt stark stress och rädsla inför att välja fel. Att det kommer väldigt tidigt, att väljer man fel så är det liksom kört. Tar jag en termin av någonting som kanske inte är för mig, så har jag liksom riskerat någonting. Och att den stressen upplever jag börjar ganska tidigt.
Ja, gud ja. Jättetidigt. Vi brukar ju prata om att vi vill ha SYV från årskurs 4. Och det handlar ju inte om att vi vill att en fjärdeklassare, det är lite stor skillnad på det. Men en fjärdeklassare ska liksom bestämma sig precis för vad den ska bli. Utan det handlar
det är helt orimligt. Hade jag, förlåt, med Lovisa 10 år. Ja. Jag hade ju inte suttit här.
Nej, men jag hade inte suttit här heller. Jag ville bli polis. Liksom. Ja. Det är inte riktigt det jag håller på med nu. Men där tänker jag att anledningen till varför vi tycker det är så viktigt, det är ju för att det här tänket. Alltså tänket kring ens framtid och att man förstår att så allting är inte kört. Det måste börja så pass tidigt. Jag är på att sätta det redan tidigare. Alltså vi kan sätta ner det liksom till förskoleklass också. Men det man behöver prata om är ju förhållandet till sig själv, förhållandet till sin egen utveckling. Man kan byta jobb när man är 50, man kan byta jobb när man är 60. Liksom. Det finns ingen gräns. Men när systemet säger till en att det finns en gräns, då finns det också en problematik.
Mm. Ja, det är spännande frågor att vrida på. Jag tror att de också har en bäring för frågan om humaniora. Att det är många som kanske då automatiskt inte vet vad humanistiska studier är, kommer in på det, blir fascinerad, känner en tvekan, ska man byta igen, det är inte det här jag hade tänkt att bli, jag skulle ju bli detta istället. Jag hade Linn Svärd här tidigare som är ordförande för Sveriges förenade studentkår, och hon berättade om sin utbildningsbakgrund. Det var jättespännande. Hon började läsa väg- och vattenteknik och sen läste hon konsthistoria, och nu vill hon arbeta med offentlig konst. Och det är liksom,
väldigt roligt.
Ja, och hon sa ju det själv, att det är för att hon har lite inte snubblat sig fram, men alltså det var inte hennes plan från början, och det är ju sällan man kan göra sådana planer. Så att, alltså, att vi måste tillåta oss och tillåta studenterna att få utforska lite också.
Verkligen, och jag tror det där är jätteviktigt också, att man ska känna en frihet i sina val. Alltså, så pass ung som 15, då kan man inte svara på vad man blir när man är 60. Majoriteten kan inte det i alla fall. Och att då redan börja behöva välja inriktning och därefter behöva välja kurser och inte veta vad man vill, och samtidigt ha pressen av att ja, men du ska faktiskt lyckas på första försöket. Det är ju en jättestressig situation. Och jag tror ofta att vi kopplar ihop det med någon form av så, du är lyckad om du lyckas göra det på första försöket. Vilket blir helt orimligt. För att det här är ju en situation där man måste få ha en flexibilitet. Alltså intressen ändras. Jag vet inte, jag läste Bamse-tidningen när jag var 5. Det gör jag fortfarande inte. Liksom. Så det är ju väldigt stor skillnad på ens intressen. Liksom. Mm.
Vår tid rinner snabbt ut tyvärr, men jag skulle vilja avsluta med att be dig om en spaning. Vilken skulle du säga från ditt perspektiv är den viktigaste frågan för gymnasieskolan framöver?
Ja, men vi har faktiskt frågat våra medlemmar den frågan. Och det är två frågor det här året som folk, gymnasieelever och högstadieelever delvis tycker att vi ska fokusera på. Och det är elevinflytandet och sen är det trygghet och studier. Och de två talar ganska mycket med varandra. Men vi ser stor problematik med trygghetsfrågan i Sverige. Och vi ser ju också att elevinflytandet är hotat och på nedgång. Mm.
Det känns som ett tråkigt sätt att avsluta det här samtalet.
Ja, förlåt. Det skulle varit lite mer peppig kanske. Men det är inte en peppig fråga, för det går ganska dåligt.
Om vi ska avsluta på en positiv spaning.
En positiv spaning? Men jag känner spontant själv att så här, jag känner mig ganska så starkt i att om jag vill byta jobb när jag är 50 eller utbildning, då kan jag göra det. Och jag tror även att liksom, unga behöver höra det. Så det kommer jag gå hem och berätta för alla unga jag känner.
Underbart. Då avslutar jag med att göra reklam för ett samtal imorgon. Då ska jag prata med en doktorand vid universitetet Luleå som forskar om engelsk pedagogik, eller pedagogik i engelsk undervisning. läsningen. Och Peter Arvidbro Sjö som vi just 50 års ålder, han var tidigare planeringschef på Malmö universitet. Nu ska han bli lågstadielärare. Vi tre ska prata skolfrågor också. Gud vad spännande. Att man kan byta jobb sent i livet. Ja. Men Maja Sjögren, tusen tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara här.